I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio Allsvenskan. Jag heter Henrik Eriksson och idag är det den 7 oktober. Klockan är 05.30.
Det är snokallt.
Ja, det är kallt ute. Det är inte lika kallt i Florens där vår kära programledare Marcus Birro befinner sig just nu.
Firar sin bröllopsdag. De har ju varit gifta i 1 år nu.
Ja, exakt. Han hälsade så gott till alla. Skrev ju igår att det var imperietifo på derby.
Ja, ja, det var den spaningen han hade från helgen.
Ja, det var det. Visste man att det skulle komma. Det var han och Simon Bank tror jag som lyfte upp det. Så att Simon skrev det i sin krönika om just derbyt. Men vi har haft riktiga stormatcher här uppe i, både i Stockholm och nere i Malmö, som vi ska prata mer om. Och Filip, du är ju tillbaka.
Mm. Jag är det. Och det känns jättehärligt och jätteskönt att kunna vara tillbaka här i poddstudion. Jag har varit borta en liten period på grund av att jag har haft väldigt mycket ångest. Även mötts av en utmattningssyndrom och depressionssyndrom här senaste veckorna. Så när jag läste att Simon Thörns intervju i NT i fredags så fick jag faktiskt en tår i ögat, för det kändes verkligen som att han använde mina ord. Vi har upplevt ett väldigt, väldigt lik september där vi har båda drabbats av någon typ av influensan som har gått in och satt sig på psyket, som har gjort att jag har mått väldigt, väldigt dåligt helt enkelt. Och att jag inte har orkat vare sig äta eller duscha. Nu när man kommer ut från en sån period så kan man se tillbaka på den och kunna prata om den på ett helt annat sätt än vi hade kunnat gjort för ett tag sedan. Men jag tycker att Simon är otroligt stark och modig, att man vågar i en sån här period att gå ut och berätta om hur man mår. För tabun kring psykisk ohälsa måste vi tillsammans allihopa rasera bort, för att hjälp finns att få, så att ingen ska verkligen känna att man står ensam, varken i fotbollssverige eller i allsvenskan eller någonstans överhuvudtaget. För det här är ett problem som drabbar väldigt, väldigt många, och en av dem är helt enkelt jag. Men jag är väldigt glad att kunna vara tillbaka och orka fortsätta göra den här podden.
Det är kul att ha dig tillbaka, tycker jag verkligen.
Tack.
Jätteroligt. Och ja, men numera känns det som att alla har det, om man inte har det själv så har man det kring sig. Precis som du säger så behöver vi verkligen fler som kliver fram och pratar om psykisk ohälsa. Och men det är ju skönt att se att Tärn är en av dem som vågar göra det. Men, så all heder och cred till både dig och till Simon för att ni lyfter det.
Mm, det är bara för att man har en fotbollspodd som hörs av andra människor så mår man inte alltid som man gör den här timmen när man spelar in, utan det finns många vakna timmar på ett dygn. Men man måste på något sätt kämpa på och vända sig till nära och kära och försöka tar sig ur det på det sättet man själv kan. Och nu, som sagt, idag mår jag bra och det hoppas jag att jag fortsätter göra.
För er som lyssnar, om ni själva känner att ni har problem och ni vill prata med någon, så vänd er till er närmaste vårdcentral. Det hjälper verkligen. Gör det, och annars hör av er till oss. Vi finns ju alltid.
Och jag finns.
Ja.
Skriv.
Vi finns alltid på DM på Instagram bland annat.
Det gör vi verkligen.
Svarar alla verkligen. Men som sagt, in och följ oss på Instagram, Twitter, Facebook. Diskussionen går riktigt varm nu när det är vi går in i liksom slutskedet av.
Får man säga att den ibland är för varm?
Ja, det kan jag väl säga. Vi kommer ju den här närmaste tiden sponsras av MySafety-försäkringar som jobbar mot näthat och mer nätkärlek, som ni säkert har hört nu här i poddarna. Och jag vill säga, det är en uppmaning till alla som är på Twitter, Instagram och Facebook, att försök att liksom fundera på vad det ni skriver ibland. Folk mår dåligt, folk tar kritik olika. Utan välj den här tiden framåt att fokusera på det fantastiska allsvenskan verkligen bjuder på: underhållning, känslor, passion. Men diskutera nördigt med varandra och respektera liksom båda sidor. Kan väl man känna själv så här i podden ibland när man pratar, att så fort man ger lite kritik så kan man få en jävla massa skit tillbaka. Och klimatet på Twitter tycker jag faktiskt är värst. Det är många där som bara liksom, istället för att prata nördigt, utan bara ser en chans att spyt galla. Och då undrar jag lite själv, hur mår man som person då om man är så? Jag väljer att leva mitt liv utifrån att lyfta andra istället. Jag tycker det är härligare.
Fint.
Men vi hoppar in i matchen mellan just Simon Tarns Norrköping och GIF Sundsvall. Och innan vi pratar om den så får man börja gratulera Alexander Fransson till landslagsplatsen. Ersätter Oskar Lewicki. Välförtjänt.
Ja,
han har varit riktigt bra här på slutet.
Verkligen. Växlat upp Norrköping, höstlaget. Som tar sina poäng på hösten. Men sen var det ju lite matchen i matchen med, i och med att Mitov Nilsson vaktar kassen i Sundsvall efter rokaden med Mike Sema.
Just det.
Vi ju inte se Mike Sema, men Mitov Nilsson fick se 4 bollar släppa förbi sig. Det hade han kanske inte räknat med när det stod 3-0 efter 31 minuter.
Jag kan ju säga att jag såg inte den här matchen, utan jag gick bara in på livescore. Jag var ute på stan och sprang inte och letade förlovningsring.
Ska du gifta dig?
Ja, jag ska gifta mig nästa sommar.
Det är gratis.
Ja, tack, tack.
Är man bjuden?
Ja, det är det ju.
Kul.
Du och Niklas är bjudna. Fan. Ni kommer få save the date 18 juli nästa år.
18 juli? Ja. Jag tror jag kan. Jag har ju inte en enda planering framåt från mig imorgon.
Så. Nu när vi ändå är inne på Niklas måste vi ändå säga det. Niklas Gunnarsson-effekten i Sarpsborg.
Ja, det är 3-0 på 4 matcher.
Ja.
Han är krigar.
Och nu över strecket. Tagit Sarpsborg över strecket. Fan vad fin han är,
Niklas. Vi blir en elitseriepodden, eller vad heter det? Man har ju tappat tippen ligan.
Ja, elitserien. Men så att, ja, det kommer ni vara. Men då går man in på livescore i alla fall. Och så ser man 4-4. Jag bara, vad fan är det som händer? Alltså så här, och att Norrköping har liksom, som inte släpper in mål, låg under med 3-0.
Jag kollade ju matchen. Och jag känner att, för jag kände när Tony Gustafsson kom in, så pratade jag om det innan jag hade min frånvaro här. Så pratade jag om att jag tror att Tony Gustafsson är en person som kan lyfta det här, mycket på grund av hans retorik och ledarstil. Jag har hört mycket om den och att den nu, efter sitt amerikanska äventyr, fan vad retoriskt skickliga de är i USA vissa.
Så är det.
Där får man liksom med sig, och det här inspirationspreachandet som Tony G kör.
Som är lite underskattat i svensk fotboll tycker jag annars. Men ja. Som är viktigt ändå för Sundsvall, om vi får se.
Så är det. Men tungt att Sundsvall går in, chockar Peking med 3-0, och man gör det bra i många lägen. Det är Blomberg gör 1, Edari gör 1, Peter Wilson gör 1. Och så känner man att, skönt, Sundsvall har ett grepp om det här och verkligen gått ut och chockat. Men vi vet att mot offensivt skickliga lag, det är några lag i Allsvenskan, jag skulle säga att det är Norrköping, Hammarby och Malmö i nuläget, som har en känsla att när de själva växlar upp, då kan det gå fort och då kan bollarna börja trilla in. Men det dröjer ju 51 minuter, eller 52 gör ju Fransson 3-1 och man ser alla springer mot målet. Nyman gör 3-2, alla, då är det nästan 11 personer som ska hämta ut bollen ur mål, känns det som. Så man ser att geisten finns där och då blir det jobbigt för Sundsvall. Och i ett sånt skede, i det läget man är i tabellen, så som man har spelat den senaste tiden, då får man se sig stolta med den pinnen. Skulle man inför sig, ja men ni tar en pinne hemma mot Norrköping i den här tajta, tajta kampen, ja då tar man den. Men vid 3-0-ställningen, då känns det ju liksom blytungt att inte få igång det.
Får jag stanna där efter 3-0? Jag som här också under hösten har blivit mer statistiknördig kring matcherna, kollar ju liksom på första halvlek rent statistiskt kring bollinnehav och sådär, så är det ändå ganska jämn första halvlek. Men det verkar som att det är Sundsvall som får utdelning. Det är till och med så att Norrköping har lite fler, lite mer possession.
Ja, och den här matchen hade kunnat sluta med 0 poäng för hemmalaget.
Ja.
Norrköping har riktigt mycket bra chanser, och när man rullar igång boll och får igång tempot, offensiven, så är man väldigt, väldigt starka. Dock visar det sig den här matchen att man är otroligt svajiga i försvaret, och det är ju båda lagen. Det är ju såklart att en 4-4 match så är det inga bra försvar, men att se Dagerstål liksom riktigt gå bort sig, det tycker jag inte man har sett under senaste tiden. Och då blir det rörigt, och men då kan man, det slutar 4-4.
Ja, men att Sundsvall ändå gör 4 mål, de har 41% bollinnehav under matchen. De har liksom lärt sig göra mål på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare. Det tycker jag är mest imponerande av Tony Tigers liksom intåg här i Allsvenskan och i Sundsvall. Att man tidigare har varit det laget som verkligen har satsat på bollinnehav och byggt upp spelet, men insett att ska vi klara oss kvar i Allsvenskan så måste vi göra någonting nytt. Mm. Och man bänkar väl Batanero den här matchen till och med. Gör man inte det? Eller var han avstängd? Eller nej, han var med på bänken här då.
Ja då.
Ja.
Men han är lite trött.
Ja. Och jag tycker ju att Batanero har varit ganska bra den senaste tiden också. Han har ju gjort mycket viktiga poäng och sånt där. Men när man, det är också en styrka att liksom inse vad behöver för typ av spelare. Vi kanske inte behöver så mycket bollinnehav mot Norrköping, utan vi ska ligga rätt och liksom satsa på kontringar.
Ja. Sen tog man ju, man tog inte ut Tamimi, utan man satte Björkander som högerback.
Ja.
Och det är väl för att stänga igen lite och inte gå så högt liksom med Tamimi i en sån här match.
Ja, imponerande över taktiken.
Det är bra. Livsviktig poäng. Nu har man kvalplatsen. Och ska man orka ett kval också, för jag tror ju att det blir kval för Sundsvall, och det tror jag faktiskt att man gör. Och då spelar man ju Allsvenskan nästa år, och det är det som är det absolut största och viktigaste målet. I det, Blomberg, Ali Fransson tycker jag är två man ska lyfta från vardera lag som gör det riktigt, riktigt bra. Och sen finns det lite andra när det blir så här mål. Kavalkader, då blir det också en hel del assist folk till höger och vänster. Och Oliver Berg är en av de som gör två.
Han är ju två ass. Pedro Wilson gör ju också ett mål, en ass, vinner många dueller där. Vill även lyfta Omar Edari, vår gubbe.
Alltid.
Kul att han, när han är tillbaka från skada, han har ju mycket skadebekymmer tyvärr. Genom hela sin karriär har han liksom fått svårt att få ett kontinuitet i spelet. Men när han väl spelar så gör han ju mål. Mm. Och är viktig. Och även i Peking då, Rasmus Lauritsen. 1+1 som mittback. Som gammal mittback, det måste man ju ändå, det gillar ändå jag.
Också fina... Undrar hur många missade nickar på hörnan har gjort. Ja. Dock. Han hade kunnat ha gjort fler.
Också fina höga stats i matchen. Tycker även att man får det man ska liksom från Lars Krogarsson och Sead Haksabanovic som vanligt. Och,
riktigt snyggt. Ja. Trycker det skottet.
Ja, fan vad explosivast i Allsvenskan. Är han det?
Nej.
Inte? Är det kanske Chile då?
Men jag är ingen riktigt kontra med. Tänker du i skottläget eller tänker
nej,
du?
Nej, bara i kroppen, hur han ser ut och hur han liksom
han är en
tar
av
sig
dem.
Fram. Ja, han är där uppe. Även Totte Nyman såklart bra. Men Europatåget gick ju nu för Peking.
Ja, man står på 50 10 poäng. Matcher sen.
Ja, fast man, nu står man ändå på 50 poäng. Hade man vunnit den här varit 4 poäng upp till Hammarby och AIK, det för ens någonting. Nu är det ändå 6 poäng upp. Man har Kalmar hemma som man bör vinna. Men sen är det Häcken borta. Häcken med, ja, vi kommer ju komma till dem, usel form. Den blir ju lite tuff och sen så avslutar man Djurgården hemma. Så att Europatåget har gått för Peking sen tidigare. Jag tänker ju mest på fjärdeplatsen, att man kanske skulle haft hugg på den, men även den blir ju riktigt svår. Kommer man fyra och någon av lagen nästa år vinner kuppen, så har man ju fortfarande chans att komma ut i Europa. Och då kommer vi få se ett Peking nästa år som bara troligtvis då har hugg på, eller har fokus på allsvenskan, om man inte själva vinner cupen givetvis.
Så är det.
Och då kan de bli kan de bli riktigt farliga, tror jag. För att jag tycker ändå att man såg här i somras,
myggar av den här säsongen och går över till 2020.
Ja, men det måste ju ändå göra. Alltså det, jag tycker ändå det liksom.
Men det är ju det de måste sikta in sig på.
Ja, det är det de måste sikta in sig på. Sundsvall då, man möter nu AFC borta, sen Helsingborg hemma och avslutar AIK borta. Det är ju två helt avgörande fighter, AFC borta och Helsingborg hemma. Vinner man de två, då står man fan på 26 poäng.
Det räcker.
Ja, det räcker ju. Och jag tror ändå det finns alla möjligheter nu med det, liksom, den positiviteten som finns i laget. AFC gör ju typ inga mål. Har det AFC som i och för sig fått ordning lite på försvaret nu, men och sen Helsingborg hemma. Helsingborg som vi vet, de kan ju bara vinna på hemmaplan.
Ja.
De åker inte upp till Sundsvall och vinner. Det gör de inte. Och sen så AIK borta. Den blir ju tufft.
Det blir ju kval. Så man får ju liksom sikta
på 26 poäng, tror du det? Jag tror ändå man klarar sig på 26 poäng.
Ja, men jag tror Kalmar, den här gnetpoängen som Östersund sitter med, att AFC och Falken åker ut, det är helt övertygad om.
Tror att jag tror fan att Kalmar eller Östersund får kvala alltså.
De kommer ta mindre pengar än vad man tror, ja. Allihopa i botten där.
Ja, det kommer de säkert göra. Men halvgoda nyheter för Peking-fans är ju att man i alla fall försöker förlänga med Thorarinsson,
ja.
Och Karl Mär.
Skratta till för ditt överdrivna isländska uttal.
Jag älskar det. De kämpar på med förlängningar där, säger Jens Gustafsson. Och jag tror väl att det blir svårt.
Ja,
Kalle
det
Holmberg
känns som det är två,
får ju knappt spela längre.
Det är två riktigt bra förlängningar om de går igenom.
Ja, herregud.
Det är ju något som man verkligen ska satsa på. Det är två som har spelat mycket, som har en hög högsta nivå och kan vara riktigt bra i allsvenskan. Så det är klart att man försöker. Men Kalle Holmberg känns väl som en person som kanske nästan vill lite iväg också.
Ja, båda två har ju pratat om det tidigare. Så att jag tror att det blir svårt. Det blir svårt. Men nu ska jag försöka gå in här snabbt lite på fotbollstransfers. För jag såg någonting här om Haksabanovic också. Vi ser här.
18-månaderslånet.
Precis. Jag har hört att de vill köpa loss mig, IFK Norrköping. Han är ju bara 20 år och utlånad fram till nästa sommar, 2020. Men han ska ju kosta 20 miljoner. West Ham vill ha det. Det lägger väl aldrig i Peking. På Haksabanovic.
Rebel. Nej, jag vet inte om Hunten cashar upp 20 miljoner för att han tror att han skulle få tillbaka 30-40 om ett eller två år. Det låter lite som ett långskott i mina öron. Sen att man vill ha kvar honom nu när han är i stor form och man ser vad han kommer kunna göra med Norrköpings offensiv i flera år framåt. Men det låter dyrt.
Vi hoppar vidare till Sirius mot Helsingborg. Sirius som vinner den här matchen. Tre blytunga poäng har du skrivit.
Mm. Det är det. 2-1. Nu kan man andas ut. Nu är det klart.
Ja. Det blir inget kval där.
Nej. 5 poäng till kvalplats.
Ja.
Så det är klart. Och då för att liksom summera bakom, det är tväruselt Kalmar. Det är ett ÖFK på dekis. Det är ett AFC utan liksom framtidsutsikter. Allt känns det som. Så då är man här, det är en härlig och nöjd helg i Uppsala med tre starka pinnar mot Olof Mellbergs nya lag.
Att Sirius vinner hemma, det är ju tillhör inte vanligheterna direkt i år. De har en rätt så galen resultatrad. De har ju liksom 7 vinster, 4 kryss, 16 förluster i år. De har ju gått in på det här att man ska inte kryssa, utan
nej,
det gäller vinsterna är det som räknas.
Men man har ju sett dem göra lite vändningar i olika matcher men inte vinna ändå och lite sådär. Alltså, de är ju uppe och snurrar. Sen möter man AFC eller Östersund, AFC Kalmar nu de tre sista.
Ja.
Så att inga tveksamheter på att Sirius spelar Allsvenskan 2020. Men det som behövs är boxspelet. Man behöver vara lika bra i sin egen som i den offensiva boxen. Och det är man inte i alla matcher.
Men ja, för när man kollar på Sirius, när man kollar på Sirius så är det ju ändå ganska roligt att kolla på dem. Man Absolut. Vet att man får bra fotboll. Det är bolltrygga spelare, men det är som du säger, det är lite för dåligt i boxarna stundtals. Om man tycker att tappa boll på lite fel positioner ibland när man blir lite övermodig och sådär. Som man har gjort tidigare också.
Verkligen. Och nu tror jag, nu när jag har en lite annan förståelse för miljö efter de här veckorna.
Ja.
Och jag tror att Sirius behöver en upprustning av sin hemmaborg. Och då pratar jag med arenabygget nu som går. Det tror jag kommer bli jättebra.
Man hade ju flyttat klacken, såg du det?
Ja.
För första gången från den här...
Men jag tror att bygget kommer bli jättebra. Men det måste liksom ner i omklädningsrum, ner i liksom upp en nivå så man inte känner att man är i det där division 2-omklädningsrummet längre.
Men då kan jag tala om för dig att det kommer ju bli. Ja. I och med att Uppsala kommun har höjt hyran från löten till studenternas dag med 300% läste jag UVT. Ja, och det var ju Busch Thor riktigt förbannad på Instagram. Helt delade rätt. Man ju vidare direkt. Du tycker det är rätt att höja med 300%?
Nej, att Busch Thor är arg.
Ja. Man gillar ju när Busch Thor är arg. Ska vi bara...
ja, gör man det?
Ja, han är ju så jävla trevlig annars, du vet. Kommer med bullar när han kommer hit och... Ja, men alltid ställer
jag upp. Gillar ju att alla människor har ett mörker i sig. Det är viktigt för mig.
Ja, men om vi bara tar matchen kort.
Ta hur långt du vill.
Christer Gustafsson. Riktig höstspelare. Var ju nära att man inte ens förlängde med honom, tror jag, inför år. Men nu så får han komma in. Och han är ju varit en poängspelare. Gjort en hel del mål här på slutet. Han har ett bra skott direkt. Fin räddning från Lindegard redan i den 7:e minuten. Och sen så i den 37:e minuten så är det ju Kalle Larsson. Också så här gammal Sirius-spelare. Gillar det. Som serverar Haglund som nickar utanför. Men i den 43:e minuten så blir det ju 1-0 där det är Christer Gustafsson som kliver fram, skjuter igenom muren. Det är någon i Helsingborgs muren som hoppar, och det får inte ske att den går igenom, utan man ska ju stå liksom kvar sådär. Och i den 60:e minuten i andra halvlek så är det ju slarv från Rander upp i Helsingborgs försvaret som Said, också bra spelare tycker jag. Snobollen, skjuter, Lindegård räddar, men han sätter sin egen retur. Och då stänger de i matchen. Visserligen så kvitterar ju Helsingborg av Gero, nick i den 89:e, men det räcker ju inte.
Nej.
Trots vinsten, nu när jag ändå är inne på statistik i år, eller under den här hösten i alla fall, så är det ruggigt låga betyg på många i Sirius.
Det är ingen supermatch.
Nej. Daniel Leal, Axel Björnström, Lukas Jonsson i mål, Busch Thor, Tim Björkström, Elias Andersson. Alla de får riktigt låga betyg. Men vad gör det när man får 3 poäng
inte
in på kontot?
Inte ett jäkla skit, kan jag säga.
Nej. Och som du säger, att du tror att Sirius kommer klara sig, det tror jag också. Sista matchen mot Kalmar hemma. Jag tror att det är där man liksom spikar igen kistan ordentligt.
Det är där man tar ytterligare en... Då vinner man med 2-0 hemma mot Kalmar. Det är liksom Rydström, MP. MP får se liksom en riktigt tung säsong i ryggen.
Ja. Såg också på Busch Thors Instagram att man firade med bärs och drinkar på Kontikerum på Kungsholmen, här, tror jag. Har du varit där?
Ja, druckit så här
vulkandrinkar.
Fan, det där är jag långt ifrån alltså.
Jag har varit där en gång också.
Aldrig.
Den kostar ju typ så här 1000 spänn.
Ja, jag vet, det kostar ju, man går därifrån och bara känner att man har varit med om ett rån.
Ja.
Personrån.
Det var kanske också därför han lämnade landet, såg jag, tidigt. Tog fakir-flighten morgonen efter.
Ja, men det är landslagsuppehåll. Ja. Klart han ska fira. Det så tänkte jag igår.
Fan,
bajarna måste ha tryckt i igår.
Ja, men de flesta kanske drar iväg då. Men det är inga Greta Thunberg-poäng där inte på Busch Thor som tar flighten direkt.
Nej.
Och har du sett det här meme på Greta Thunberg? Du vet, de står och ser arg ut som alla så här. Så jag tror att det är från ett flygplansfönster. Som alla postar på Twitter direkt så fort man skriver att man ska flyga någonstans.
Det är väl blicken hon har mot Trump, eller?
Ja, jag tror att det är en tidigare. Ja. Men det är väl en arg blick. Helsingborg då? Man står ju redan på 27 poäng och är i princip klara för nästa år. Såklart. Mission accomplished. Fortsätt spela in de nya. Man har Häcken hemma nu, Sundsvall borta, innan man får avsluta hemma igen mot Elfsborg. Nästa år tycker jag blir mer spännande. Locka hem Rasmus Jönsson igen. Jag sa ju det att
han har cashat in de här thai.
Ja, exakt.
Batten har rullat in.
Batten ändå. Nej, men jag sa att man skulle, när man värvade Rasmus Jönsson, så värvade man honom för att komma i mitten av serien. Man skulle komma åtta. Nu ligger man tia. Det blir ju svårt att hämta igen målskillnad på Elfsborg om Elfsborg skulle stå för dras här som står på 36 poäng. Det händer ju inte. Så att man kommer inte komma åtta. Men jag tycker ändå att jag var helt rätt på det inför säsongen, att Helsingborg är stabilare än vad man tror. Och nu tycker jag att man ska liksom göra som Göteborg gör, så här, ut och kommunicera mer till fansen, att så här, vara med på vårt tåg nu, vårt återtåg mot toppen, bygga långsiktigt, ha tålamod, byt inte tränare, utan få fansen att ställa sig bakom Mellberg, lugn i leden, så kan det bli bra, så kan man börja bygga mot toppen igen. För att Helsingborg, vi vill ha dem där uppe, och speciellt med tanke på att vi har fått liksom, vi har fått Stockholmslagen som gör mycket rätt. Vi har fått Göteborgslagen med Häcken och Göteborg som gör mycket rätt. Vi behöver Skåne där Helsingborg utmanar Malmö, tycker jag.
Mm.
Och då känns det som att, fan, lite tålamod i Helsingborg ändå.
Det tycker jag att de ska ha med Mellberg vid rodret.
Ja. Sundet spela.
Jag såg att Birro var i rummet en sekund.
Ja, men det, man måste ju lägga in de här. Ska jag säga någonting om Italien också, kanske?
Ja, vi kan väl säga att Olsen gör en kanonmatch mot Roma.
Fan vad man gillar det ändå.
Ja.
Ja. AIK Örebro då? Den här matchen var jag lite så här inför, så kände jag att så här, förra året, kom ihåg, AIK ledde länge med 1-0, precis som nu, att in i sluttampen, då gjorde ju Rogic 1-1.
Mm.
Trots att man typ missade straff precis innan, var det va?
Just det.
Så gjorde Rogic 1-1 på Rogicstein, och jag kände att så här, fan, det kanske blir 1-1 i den här matchen också, för att i slutet där så har ju liksom Örebro rätt så många bra chanser. Jag tror att det är Jake Larsson framförallt som har en superchans.
Han var för övrigt ganska svag i matchen.
Ja, men han missar ju. Det är de här matcherna man ska kliva fram. Som, jag tror att det var Axén som sa det, att han gör mål mot liksom bottenlagen, men mot topplagen så har han inte riktigt liksom visat att han är den där interspelaren. Där kan vi snacka, säger jag. Herregud, Inter igår mot Juve. Man trodde ju ändå att de skulle ta den, men det gjorde de inte.
Men vem har vi? Ja, det är en lite kraftig gå in. Han är en av världens bästa avslutare.
Ja, herregud.
Han vet hur man gör mål.
Men det blir ingen Jake Larsson i Inter i alla fall, så du slipper cykla till Milano då, Axén, som du sa att du skulle göra.
Skönt, hade han aldrig klarat.
Ja, nej men för matchen i sig liksom, så tycker jag att Goitom sammanfattade ganska bra. Man skapar en hel del, men man är inte riktigt nöjd. Han är inte nöjd med sin egen insats heller. Det blir lite oroligt. Man kanske ska göra något mer mål än vad man gör.
Men det är det som skiljer AIK om man kollar hösten kontra förra året. Förra året så var man kassaskåpssäker med 1-0.
Ja.
Det här året är man darrig med 1-0.
Ja.
Alltså man känner att så här, exakt, man känner så här, vi behöver mer, vi behöver komma upp högre, den offensiva saknas, det stämmer inte i den offensiva boxen, och så ger det lite av en nervositet och ett slarv istället för
och fansen
vi är så säkra i 1-0.
Man ser ju mycket att fansen börjar bli missnöjda också. Alltså så här, även fast man vinner så tycker man inte att det är jättekul att kolla på. Och man
ja, men nej, när man vinner så är det såklart, då är man ju nöjd igen.
Ja.
Men det är ju när inte poängen har kommit in, när det har blivit lite jobbiga resultat, då är man såklart missnöjd.
Men redan i fjärde minuten så håller ju guldtåget på att gå när Dimitriadis ramlar efter att jag tror att det är Oskar Jansson sätter igång en lång boll som Prodell vinner en nickdel på mot Per Karlsson. Och det är väl Jake Larsson som kommer fri. Men Oskar Linnér kommer ut och täcker av riktigt bra. Han behöver inte göra någon räddning, för att han täcker av och Jake Larsson skjuter utanför. Men där känner man redan så här, vad händer här lite? Oskar Jansson som är ganska bra i matchen, tycker jag. gör en bra räddning på Robert Lundström. Och liksom Örebro känns som att man kommer mycket till nästan lägen, inte till de här riktigt farliga lägena förutom det friläget då. Garcic är bra i matchen igenom, har en fin hörna till Lorentzon som han nickar utanför, men nej, det är lite för uddlöst det.
Jag tycker att hela den här omgången saknar den sista avgörande passningen från typ alla lag.
Ja. Det är verkligen... Förutom Sundsvall och Norrköping då.
Ja, ja, jo. Ja, 4-4. Där får man väl räkna bort då.
Ja.
Men övriga 7 matcher så är det sista passningen som är den avgörande, som är matchavgörande, finns inte riktigt.
Eller lite för dålig. Ja. Så att läget blir lite för dåligt.
Men AIK ett litet stepp uppåt. 2 mål från Henok Goitom, gör väl sitt 5:e och 6:e mål för säsongen.
Ja.
Och det är låga siffror.
Ja, det är låga siffror. Det får man
Och allsvenskan har väl inte varit den ligan där alla anfallare gör riktigt mycket mål. Men startar man så många matcher som Henok Goitom gör, då ska man göra i alla fall 10.
Ja, alltså, förra året var det ju liksom... det här, nu är vi tillbaka på 2017-nivån när Kalle Holmberg och Mange Eriksson gjorde typ 14 mål var. Mm. Man skjuter länge på det. Nu har Tankovic står på 14, Bojatraj, Söder står på 12. Och där bakom har vi liksom Carlos Strandberg som har lämnat, Jordan Larsson på 11, Rosenberg på 11 och Nikola Djurdjic på 11. Det känns som att vi har inte den där riktiga strikern i år som bara bombar in mål. Och det är,
var är Varis Majed när man behöver honom?
Ja, och den som var det var ju Jordan Larsson, men han såldes ju liksom.
Så är det.
Gjorde mål igår för Spartak, såg jag. Riktigt Jordan Larsson mål. Var det mot Krasnodar där även Marcus Berg gjorde mål? Ha för med det.
Ingen aning.
Vill man få reda på det, då ska man lyssna på Kolla svenskan.
Okej.
Prata bara om svenskar ute i Europa, kan jag tipsa om. Riktigt underhållande podd. Jag kan hålla med Goitom i matchen om att man ska stänga den kanske tidigare. Nu stänger man han föreställningen i 95:e. Sebastian Larsson kanske borde gjort mål i 79:e innan han nickat rätt utanför. Inlägg från Tarik. Känns som att de två ofta hittar varandra väldigt bra och har gjort så under säsongen. Tycker fortfarande också att man får ut för lite av Tarik Elunossi. Jag gillar när han spelar på topp och inte när han är liksom på de mittfält, utan han är mycket bättre, och AIK är mycket bättre tycker jag när han väl spelar på topp. Men jag fattar att man spelar med Henok Goitom och Sigthorsson. Henok för att han är den bästa anfallaren, och Sigthorsson för att han har längst kontrakt. Han är ju den enda som sitter på ett kontrakt som inte går ut.
Han kommer kriga igång. Jag tycker han är okej.
Han är ju bra i matchen.
Det är ju en rättvis seger. Man ska liksom vinna matchen, man gör det. Det som jag tar med mig, det som många tar med sig från matchen, är ju diskussionen om banderollerna. De vidriga och pinsamma banderollerna som inte hör hemma på en svensk fotbollsläktare. Och jag tycker att man måste vara tillräckligt smart som fotbollssupporter att inte blanda polisarbete med polisarbete. Det är två helt olika grejer.
Ja, men det blir som jag tror att det var Jens T. Andersson sa det, att man skäms.
Ja, det förstår jag.
Och för er som inte vet vad banderollerna handlade om, så är det ju då de här poliserna som, det var 3 stycken som friades för att de sköt ihjäl en förståndshandikappad person här i Stockholm, som varit väldigt uppmärksammat medialt. Och det löd så här: 25 skott för att avrätta en förståndshandikappad. Det behövs bara 3 i era pannben. Och sen nästa banderoll var en uthängning av de här 3 personerna. Och en uppmaning om att skjuta sig själva. Alltså det är på en så otroligt låg nivå. Man måste kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt som supporter. Även fast man alla är missnöjda med hur polisen har skött supportrar, med allt med övervåld, med hur man hanterar bengalerna, hur man hanterar arrangemangen i ofta fall, så är det här att blanda äpplen och päron. Man kan vara besviken på en sak i samhället, men förstå att det inte hör ihop med det här. Det finns väl ingen polis i Sverige som vill skjuta ihjäl liksom en förståndshandikappad. Så låg nivå Verkligen. Från AIK-klacken. Och jag, politiskt budskap också, det ska ju fan bort mer liksom.
Jag tycker ju verkligen att polisens arbete med och mot fotbollssupportrarna bör göras på ett helt annat sätt. Och det har vi sett att SEF och vi har sett att organisationer runt omkring ropar efter förändring. Och att det är högre instanser, beslut från polisens myndigheten som måste göras. Men det här är bara över gränsen.
Sen måste jag också lyfta upp, det var, jag ska inte nämna namn här för vi gör ju inte det sådär. Det var någon vd för säkerhetsbranschen som inte heller kunde hålla isär saker och ting, utan tog ju de här banderollerna som att ja, men det vi gör är rätt liksom. Mm. Så att det är lika dåligt från båda sidor. Och det tycker jag också som man supportar, att man måste kunna kritisera den personen som skrev det på Twitter, men samtidigt också lika kraftfullt gå ut och ta avstånd från det här. Det AIKs läktare har ju redan tillräckligt med skit. Man har ju fått stänga av stänga av gjorde man inte. Men man kom överens om att det var en person som skrek rasistiska tillmälen till en Celtic-spelare som just nu har då paus från läktaren. Läste också någon tysk sajt som hade skrivit om Hamburg, tror jag att det var, eller Hannover kanske det var, som har kontakter med delar av AIK-klacken som också är liksom så här, ja men nazister, rasister. Så att det finns en hel del problem på fotbollsläktarna, och det gäller inte bara AIK, utan vi vet ju att det finns högerextrema falanger på rätt så många läktare. Och klubbarna brukar ju vara bra att jobba mot det här, men då är det viktigt att liksom supportarna, ja, att man vågar stå upp, tycker jag någonstans.
Verkligen. Sluta upp bakom allt bra som ni gör och fortsätt med det.
Ja, ge liksom inte polisen luft att se det här som liksom någonting som gör att man att vi inte kommer framåt i den frågan som vi verkligen brinner för, bengalen.
Exakt.
Att det är liksom, ja, det var inte bra från något sådär. Vi hoppar tillbaka, tycker jag, till fotbollen nu och snackar om AIKs avslutning. AIK som man någonstans hakade av mentalt, tror jag, från guldstriden.
Det gjorde jag aldrig.
Några gjorde ju det.
Men matematiken, man måste ju bara titta på tabellen och position och hur många poäng man har.
Ja, men efter efter Hammarby-derbyt så kände många att så här, mentalt och fysiskt så var AIK uttömda.
De har inte lyssnat på tränarna i laget som säger att man måste ta en match i taget, derbyn är lika mycket poäng som de andra.
Ja, nej men så är det
för ju. För sitt eget välmående så måste man lyssna till det för att orka vara fotbollssupporter år efter år.
Ja, ja, men och sen när man får ett kryss mot Elfsborg borta, så tror jag att det var där man kände att så här, nu gick det. Men AIK smyger med, man får vila nu, sen åker man ner till Falkenberg som krigar i botten. Absolut ingen lätt match.
Nej, vinst.
Men varning för AIK, man ska inte räkna ut dem. Och det är ju som vi har sagt tidigare, det är i näst sista omgången på bortaplan mot Malmö FF. Det är där AIK-säsongs avgörs, det är där Malmö-säsongs avgörs, det är där Djurgården och Hammarbys säsongs också avgörs, med tanke på att det är så pass tight nu. Och det är de här fyra som vi sa för 10 omgångar sedan som skulle vara med och slåss om det. Inte Häcken.
Nej.
Som vi sa då, och som vi fick tugga en del skit för. Men
fick ni eller jag?
Ja, vi. Vi framförallt.
Jag har aldrig räknat in Häcken i en guldstrid.
Nej, nej. Och på tal om Häcken då, Filip. 1-1 mot Östersund.
Ja.
Kadiri gör mål igen för Östersund.
Ja.
Fin spelare.
Född 2000, nigerianen, ja. Var 19 år. Och det är inte vilket mål som helst. Jag kan ta det direkt då.
Kör.
Simon Kron kommer in, dribblar sig fram, får en liten trasslig situation så bollen studsar upp. Och får man en bra träff på en uppstudsad boll, då är det ju drömmål.
Ja.
Och så sitter den i bortre bakom Abrahamsson. Riktigt, riktigt snyggt av Kadiri. Men då är också Irandust i första halvlek gjort ett riktigt snyggt mål när han får en liten chippass av Alla Friberg, klassiker, när han lyfter. Han behöver inte lyfta över någon, utan han ser luckan och lyfter den bredvid så att Irandust kan vända upp och smeka upp den i kryllan.
Jag kan ju bara säga det, att i den här matchen från Häckens sida så är det ju bara Friberg, Ekpolo och Irandust som får godkänt, va?
Ja, det är ju... Paulinho har ju ett stenhårt skott i ribban som precis studsar ner på mållinjen som absolut hade kunnat letat in. Sen bränner han ett öppet friläge där han skjuter hårt och över.
Men det är inte riktigt bra.
Ali Youssef som gör en riktigt fin möjlighet till att göra sitt första allsvenska mål, men Ali Keita gör en rätt jätteräddning. Men
det är inte tillräckligt bra fortfarande.
Nej. Irandus säger efter matchen: Vi har inte vunnit på 5 matcher, det känns för jävligt. Vi måste sätta våra lägen. Vi kommer till flera lägen, men det blir inte mer utav det. Och precis så är det. Det känns lite som att Häcken har kastat in den här toppstridshandduken och nu får se sin plats i tabellen efter den här förlusten mot AIK som tog hårt. Så har man 1-1 mot Kalmar, man har 1-2 förlust mot Elfsborg, man har 0-0 mot Blåvitt, där Blåvitt är det klart bättre laget. Och sen nu 1-1 på hemmaplan mot Östersund, och då är det tack och hej, det håller inte, det är allsvenskan i 30 omgångar och man har fokus i 25. Och då är man borta, och det är bättring till Alms bygge till 2020, för det är det man siktar in sig på nu.
I Östersund då, så Kadir är ju spännande. Jag såg honom i matchen mot Djurgården när han gjorde mål. Där han är det en sån spelare som kan liksom få ett helt försvar att känna så här: shit, det är jobbigt att möta. Han underhåller ett helt försvar liksom. Han är stark, han är snabb, han är en helt okej avslutare. Han är såklart liksom bra och får bra betyg, men det är kul att se också Tom Pettersson liksom, att han är en av dem som håller ihop backlinjen och är bra.
Man unnar ju Tom Pettersson en segerintervju efter match.
Ja, undrar när den kommer.
Ja, du. Men man krigar också ändå till sig en pinne. Det är klart att man står emot i Häcken som har flera målchanser. 2 pinnar för Giffarna. Man möter Sirius, Hammarby, Göteborg. Det är 2 riktigt jobbiga avslutande matcher. Tar man en pinne mot Sirius, då är det klart.
Jag tror man får en segerintervju mot Sirius.
Än bättre för Tom Pettersson.
Ja, det undrar man honom.
Sen men ser jag inte hur de vinner hemma mot Hammarby. Och
nej,
jag tror det
är
svårt
det
att se en Göteborgs i avslutet. Göteborg ska summera sin säsong, få möta ett Östersund, kommer gå därifrån med flaggan i topp och känna att fan, det vart en bra säsong det här, vi som startade nere i källaren.
Det är ju Sirius-matchen som man måste vinna. Annars så annars
tror
blir det kval. Nej, annars blir det kval. De förlorar ju mot Bayern. Den vinner,
ja, men
Bayern.
En pinne mot Sirius, det är 3. Sundsvall tar 1 eller 2 kryss. De hamnar på kvalplats. Falken, AFC vinner ingenting. Ja, men jag ser det hända.
Nej, det är ett ras om man inte vinner den. Vi måste också ge Birro rätt här. Att när jag och han var på Gotia Academy Park, så kände man ju bara liksom ångesten i luften efter AIK-matchen. Och torsken där, man kan säga allt om domarna, det har vi gjort. Men de blev sänkta totalt. Det var som du sa här, Filip, i morse innan vi gick in och spelade in. Allsvenskan är 30 matcher. Och det är bara Malmö än så länge som känns som har fattat det på riktigt. Och som pratar om det på riktigt.
De har en lugn och en vetskap och en historik, och det liksom de senaste åren, allt sånt där vävs ner till att man ser att Safari står inte och är orolig när de ligger tvåa. Rosenberg vet att det kan tuggas igång. De har kvaliteten i truppen, och framförallt när man har en så bred trupp att man kan byta in spelare som gör skillnad direkt i matcher.
Jag tror att det var
Josef
Bladan som sa det också till oss någon gång, att så här, men jag tror det var mot AIK då, men det kan ha varit mot någon annan också, att AIK vinner eller något annat lag guldet i början på säsongen, Malmö vinner i november. Och det säger en hel del, kommer jag på nu, om liksom hur mycket Malmö har fokus på att ja, men det är i november man vinner guld, man är mästarna, man har liksom den överlägset bästa truppen och ekonomin, och det känns som att det är de som står där som slutsegrare till slut. Det känns så, eller?
Absolut, det är den tryggheten som laget har med att man har lärt sig under åren. Att det är så det funkar, och det är så det kommer fortsätta se ut. Sväva inte iväg i omgång 11, sväva heller inte iväg i omgång 27.
Nej, och då måste man ändå säga att Alma har ju inte gjort jobbet, eller? Han har inte fått igång laget och liksom geisten i Häcken efter den här. Och kvaliteten finns ju inte riktigt där, och Nej, kan ju komma tillbaka hela vägen tycker jag till Sonny Karlsson som väljer att inte ersätta spelarna de tappar i somras som det har tjatats om jättemycket. Kwame Kisito är ju jättebra tycker jag, något spännande inför nästa år, men han är ju
han är inte Jeremejeff
och Gustav Nilsson är ju, jag vet inte riktigt när han var bra senast. Det ju, finns ju en anledning att att han inte är kvar i Danmark och att han inte har lyft tycker jag.
Han var skadedrabbad.
Ja. Ja. Men vad då? Liksom det är,
han gör 8 nästa säsong minst.
Han kommer inte bli lika bra som Jeremejeff, tror jag. Sen så är det många som tror på honom där ute. Det vet jag.
Nu måste vi få prata Kalmar.
Måste vi verkligen?
Ja, jag känner verkligen att nu är det dags för...
Är det motorsågen?
Ja, det finns inget annat
stil
än en motorsåg just nu. För att...
Stil motorsågen.
Är det en sån?
Ja.
Peltor ser jag bara på ett märke. Det är kåpe va? Hörselkåper. Jag drar på mig hörselkåperna nu.
Ja, och en stilsåg.
Exakt. Men stundtals så är det... riktigt, det är nästan sorgligt att se på Kalmar för att man ser att det är en brist på spelidé. Man ser liksom att det är spelidén och det är upplägget i matcherna och det är det som verkligen saknas.
Du hade något härligt citat också från Elm.
Ja, det kan jag ta direkt för det sammanfattar, det säger verkligen allt. När Elm efter matchen säger vi har övertagit egentligen hela matchen utan att skapa en enda målchans. Det är för dålig kvalitet.
Ja.
Och det säger precis allt. Och jag tycker det kan summeras på många. Nu har de inte övertag i alla matcher de har spelat, men övertag hemma mot AFC kan man väl kräva. Men då krävs sista avgörande passningen, sista tredjedelen, tydligare spelidé. Man har 11 kryss på 27 matcher. Man har gjort 20 mål på 27 matcher. 20 mål! Det håller verkligen ingenstans. Man har gjort minst gjorda mål i Allsvenskan tillsammans med Falkenberg. Och det går inte att känna igen. Så att MPs bakläxa som han har fått ett par gånger nu måste fortsätta. Jag tror att för att framtidsutsikterna ska se bättre ut så måste det spelmässigt och spelidémässigt göras en förändring. Man kan inte stå efter alla matcher och säga att ja, men vi har våra lägen, vi kan göra mål. Men det kan de inte.
Har man förlitat sig för mycket på att Rasmus Elm ska spela?
Det tror jag inte. Det kan man inte ha räknat med. Man vet ju allt som har varit kring honom med jobbiga skadeperioder och sjukdomsperioder. Så det kan man inte göra och det tror jag inte man har gjort heller. Sen vet man ju, Piotr Johansson vart ju långtidsskadad. Det har gått saker emot. Men bredden, truppen, spelidén. MP måste nu ha lite bättre självinsikt för att kunna vända det här Kalmar till nästa år. För man spelar ju fortfarande i Allsvenskan då.
Kalmar står ju på 11 kryss den här säsongen. Överlägset flest i Allsvenskan. Det var ju det du skämtade om, 1-1 matcher.
Ja, jag sa ju väl, det här skulle ju bli 1-1, men det var ju 0-0.
Men det MP har gjort i år ändå är ju att byggt bakifrån med liksom värvningar som Fidan Alite inför säsongen, Henrik Lagqvist också. Tillsammans med Victor Elm och Agardius så har man ju ändå liksom
lyckats släppa in 40 mål.
Ja, men det är ju om man tittar på Malmö 5-0 och sen så Göteborg 4-0, så att det är ju två matcher som gör att det rinner iväg. Och man har Lukas Johansson där bak. Det är, alltså så här, där tycker jag ändå att Empa har gjort rätt, att han har byggt bakifrån. Men sen är det just framåt att liksom Romario har inte levererat. Nils Fröling, liksom född 2000, han får ofta liksom bära ansvaret själv. Piotr Johansson varit skadad mycket och Rasmus Elm, när han väl spelat så är det liksom, ja, han hamnar ofta lite för långt ner i banan. Jag skulle hellre vilja ha honom i en fri roll lite högre upp.
Men det känns ju typ som att deras bäst offensiva spelare är Victor Elm på hörner.
Ja, eller Nils Fröling tycker jag ändå. Fan vad Nils Fröling är fin. Han är... Alltså sätt honom
finns en överhype kring honom.
Nej, sätt honom i på en ytterposition i Bayern och han hade gjort 10 kassar.
Det gör alla på en ytterposition i Bayerns.
Ja, ah, men okej, då hade han gjort 15 kassar.
Där kan vi prata
spelidé
kontra Kalmar.
Ja, men jag tycker det är hårt sätt om inte har en spelidé, för att jag hävdar att alla lag i Allsvenskan har såklart en spelidé.
De har en spelidé som inte ger tillräckligt mycket resultat.
Ja, men det handlar bara om att de har en för dålig trupp framåt för det. Jag tycker också att en spelare som York Rafael ska man spela in mer, för att han har någonting, han erbjuder någonting som är lite mer irrationellt. Och sen så Herman Hallberg får inte spela. Han är också en bra spelare tycker jag, en ung också som man bör satsa på. Så att det är, nu förstår jag att man liksom spelar med nyförvärven Alexander Jakobsen och Geir André Herrem för att de är liksom kvalitet någonstans, och det är äldre med en rutin och behöver poängen för att klara sig kvar allt det där. Men nästa år måste man fortsätta spela in det unga, för att man säljer inga spelare, och det måste man göra.
Man måste börja tro på något.
Ja, AFC kort då. Ska vi bara säga det att de har ju fått ordning på försvaret i alla fall de sista två här. De var bra mot Malmö när jag såg dem. Och men det räcker ju inte. Och även fast det blir 0-0 här så får ju liksom
det här räddningspaketet från Litauen kommer inte Saulius, att hjälpa till.
Saulius och Saulius. Ja, de har ju inte så mycket att hämta där ändå av sig.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ska vi hoppa in i de två, nej, tre avslutande matcherna här?
Och en omgångs elva också. En långkörare.
Ja, men verkligen. Och vi slänger oss rakt in i derbyt mellan Djurgården och Hammarby som slutar 2-1 till Hammarby. Men vi börjar med att lyfta tifona från båda hållen tycker jag. Hammarbys
som alltid. Ja. Man får inte bli bekväm i hur underbara tifona är.
Nej, verkligen inte. Hammarbys rakt in i striden säger liksom allt tycker jag inför. Älskar också när det är rök blandat med blinkers eller vad fan de heter de här. Jättesnyggt. Och Djurgården som kör en imperietext. Det här är alla dåras dag, vi skiter i all ordning och lag. Som Birro lyfte. Och det är ju inte första gången de kör Tåström-blinkningen. De gjorde det beväpnade i
Såg du bilden på att derbyt? Det fanns ett guldtifo redo?
Ja, det var ju guld. Det var guld i tifot i början också.
Men det fanns till att det skulle smällas upp om de vann.
Vad var det för någonting då? Ja, för jag såg att det, låg guld. Men jag trodde att det var från att de hade kastat i början från övre. För med konfetten i det så låg det ju.
Låt som en efterhandskonstruktion.
Ja, men på plats i alla fall, när tifot kom i början så var det ju, så såg man guldet också.
Det var lite av ett hån.
Ja.
Nu, av mig nu liksom.
Okej, okay. Ja, men det får de ändå tugga i sig liksom. Det är ju, ja. Jag tror jag sa det till min kompis som jag går med, att det där är ju årets jinx, när jag såg att det glimrade på läktaren. Ja. Men om vi tar matchen då. Jag var ju på plats. Jämn första halvlek. Djurgården, när jag kollar statistiken, de har ju liksom något mer boll. Vinner lite fler dueller. Har några fler skott på mål. Men jag tycker att båda lagen liksom är stundtals slarviga och lite så här för rädda båda två. för att liksom spela sitt spel till max. Djurgården är väldigt rädda om inne i korridorerna där Hammarby är duktiga på anfall och såra motståndare. Man jobbar otroligt hårt defensiven, men då är det samtidigt för långt fram och för långt fram till anfallen, och man hinner inte riktigt bygga upp dem som man är liksom duktig på. Hammarby försöker ju sätta sin höga press, men Djurgården är lik när de möter Malmö bra på att liksom gömma bollen, som man brukar kalla det för, och spela sig ur pressen. Så jag tycker inte att i första halvlek att man får till det. Hammarby flyger liksom inte fram. Men det var fortfarande underhållande på plats att kolla på, för att det var ett jävla tryck på läktarna. Bajens klack var väldigt, väldigt bra. Djurgården lite mer ojämn tycker jag. Men det smäller mycket på planen. Och jag vill även hylla domaren här, för att jag tycker att han var bra på att han lät det smälla. Sen så är det ju vissa som säger så här, att det är någon ska guldgott här och där. Visst är det så, men de tycker ändå att han tar i andra halvlek sen, vilket man
ser. Jag tycker han var bra i hela matchen. Han valde den överdrivna dialogvägen. Märkte du det? Han var ute så här mitt i matchen och pratade med Kim Bergstrand.
Länge
kan man bara gå ut och ta ett kvartssamtal med en tränare bara för att han vill prata med fjärdedomaren. Tänkte jag direkt så här, det är fjärdedomars uppgift att ta det samtalet. Men så pratade han med Jeppe Andersen, det var någon liten klunga, stod han och snackade med ett gäng. Så han valde dialogen framför de gula.
Men då, den här myten om att det inte kan smälla på Tele2
eller på konstgräs,
eller på konstgräs överhuvudtaget, den bröts ju här, för att båda lagen smällde på varandra rejält.
Och alla la sig lite mer än vad man behövde.
Ja, så var det ju. Men det tycker jag är en trend i Allsvenskan som vi har sett väldigt tydlig i år. Det är därför domendiskussionerna har varit så jäkla heta också. För att alla känner väl att de behöver förstärka eller ligga kvar för att ta de där extra poängerna nu, göra allt för att vinna det jag har pratat extremt mycket om. Och att man har lärt sig det. Och sen är det vissa som praktiserar mer eller mindre.
Verkligen, men man ser det på tv, får tre repriser, blir det lite löjligt.
Ja, det är ju värre för publiken. Så är det ju. Vad tycker du om första halvlek? Från TVn.
Jämn. Nästintill. Jag tycker inte att den är lika liksom underhållande, för jag tycker att den är,
men det förstår jag,
lite krampaktig, för att båda lagen, nej, båda lagen är ganska liksom slarviga. Det är passningar som går ut över kort eller sidlinjerna. Det är passningar som hamnar mitt i gapet på andra, trots att det inte är, det är inte, Djurgården har en högre press. Bayern har en något bakåtlutad mot vad de gör mot andra lag i vissa matcher, och det är väl en taktik i ett derby. Men första halvlek innehåller ju inga riktigt farliga målchanser som man känner att nu är den här matchen igång även målchansmässigt. För det är återigen sista avgörande passningar, tredjedelen. Det är två lag som där slarvar lite för mycket för att det ska komma upp i nivå.
Men hade man inte lite för hög respekt inför varandra?
Jo, ja,
att
absolut.
Man inte riktigt vågade spela sitt spel. Och jag vet att när man pratade liksom inför matchen, så var det väldigt, tycker jag, tydligt att så här, Hammarby var mycket mer framåtlutade i sin kommunikation från spelarna, så att man är det bättre laget. Och Djurgården från sitt håll liksom försöker ju liksom flytta liksom snacket mot Hammarby mer. Så att det var ju liksom inte så hårda ord som det kanske var, men det var mycket mind games, om man säger så. Så att, och när man väl såg första halvlek, så tycker jag också att det var mycket mind games. Att det var så här, om vi gör så här, hur reagerar ni då? Och det var lite så som gjorde att det var mycket trevande. Och jag förstår att matchen inte är så kul att kolla på om man kollar från TV:n, för att man får inte inramningen, man får inte liksom smällarna, man får inte duellerna på samma sätt, och man får inte reaktionerna från publiken. Så att då blir det inte lika roligt att kolla på.
Verkligen. Men sen är ju roligare andra halvlek.
Ja, andra halvlek kan det ju allt. Och den är ju väldigt uppdelad också. Bayern börjar bra, har tre magiska minuter där de gör 1 och 2-0. Och jag vill gå in i detaljer på målet som jag tänkte på när jag såg dem i efterhand, som jag tycker missats också lite. 1-0, så jag vet inte om du såg det, men Kacaniklic stänger ju vägen för Danielsson när han ska falla. Han bara står i vägen, så att och Danielsson blir liksom större någon halv sekund så att han inte hinner falla. Och Vittry tar inte upp den fina, fina löpningen från Nikola Djurdjic som löper sig fri, och Sandberg slår ett jätte, jättefint inlägg bakom. Ja, det var riktigt, det var inte så hårt, utan det var liksom en, det var nästan såhär en
perfekt bakskruv.
Ja, exakt. Och där kan man väl tycka att såhär, den det är slarvigt, men det är jävligt snyggt agerat av både Sandberg, Kacaniklic och Djurdjic då. Djurdjic som var jättebra i matchen, tycker jag. Alltså han springer som en galning, det gör han alltid, men han krigar på. Och det här som jag lyfte i det, att jag tycker inte att Bayern har varit tillräckligt cyniska i vissa matcher, det Vilan har sagt också. Nu var man verkligen cyniska, man ligger lite extra, man tar frisparkarna som behövs för att liksom dra ner på tempot. Så att, men han var ruggigt bra i matchen. Och
han gjorde det för Vidar Kjartansson målet.
Ja.
Han hade lovat honom inför matchen att han skulle göra mål. En Vidar Kjartansson som också höll upp "just idag är jag stark" innan matchen mot Örebro. Verkar gilla Hammarby, islänningen.
Ja, kan jag tänka mig att det är lite härligare att vara i Stockholm och på Söder än i Ryssland kanske.
Kanske.
Ja.
Men jag tror det är med kuvertet. Säger något annat.
Sandberg som enligt Billboard efter matchen såg ut som en blöt påse muffins. Ja, det är, undrar jag, alltså, när har Billborn senast haft en blöt påse muffins? Jag älskar han. Jag älskar Billborn. Han är liksom,
jag älskar Billborn så mycket. Jag kan inte beskriva. Jag kan någon gång.
Såg du presskonferensen?
Ja, jag
han mådde inte bra.
Jag kan någon gång under matchen ha sagt: "Finns det någon möjlighet att jag och Billborn kan få barn ihop?"
Nej, men alltså, han sitter liksom på presskonferensen och vet, tar sig i huvudet, masserar tinningarna, grimaserar så som man ofta gör. Han är inte glad där och då, utan det är ju bara någon så här, han masserar matchen genom huvudet.
Det är sjukt att när jag var ute på landet i somras, så glömde vi en påse muffins ute och det började regna.
Ja.
Så att det var så jävla tydligt, för jag såg exakt, han var uttömd. Han hade bara lite liksom vätska, blöt och mosig var han, svettig efter matchen.
Det är också roligt då att Billborn hade sagt att han ville i så fall, för att han hade inte ätit på 2 dagar, i så fall hade han velat sondmata Sandberg så att han fick i sig någonting.
Men så la han till: "Ja, men alla vill ju spela så mycket, så det, den här informationen kommer inte fram till mig." Och det
nej,
är inte bra.
Nej, och så var det ju med Henok Goitom också, när han berättade att han hade haft feber i flera dagar. Och det hade ju såklart Norling velat veta också. Så att, ja, intressanta detaljer. Då kanske man hade startat med Solheim eller något, jag vet inte. Men vad tycker du om 1-0?
Jag tycker 1-0 är jättefint. Jag tycker att när Hammarby får igång första avleken, så ser man tydliga tendenser i spelet att det är någonting annorlunda. Precis som Hammarbys 3 senaste andra avlekar, Sirius, Örebro och här, så är det någonting annorlunda. Man flyttar upp bara 5 meter, man tar upp Sandberg lite, de får en annan position på Bojanic som är nedstängd hela första halvleken, där Djurgården gör det bra. Men så är man också så blixtrande effektiva i offensiven som man har varit flera gånger under den här säsongen. När 2-0 sitter så tänker jag, det här blir 4-0. Hammarby har en sån känsla i laget att när allt börjar rulla igång så känner man sig ostoppbara, och då kände jag att det här kan vara ett läge där Hammarby är i toppform offensivt. Hur ska Djurgården orka ställa om när 2-0 sitter? Sen är det 2 solklara gula på Jeppe Andersen. Går inte säga någonting.
Han hade jobbat ihop dem under matchen, om man säger så.
Ja, men vilket jag tycker han ofta båda, gör i det är inte, matcherna. Det är inte rätt läge han får sitt första gula, men det kunde han fått på något annat läge. Det andra är solklart. Ingen snack om saken.
Den andra, när han sparkar ner honom där.
Ja, det är bolltapp. Och då bara, nu måste jag vända. Så vänder han upp och sparkar ner den. Jättedåligt av honom. Något han sen bad om ursäkt för inför truppen och gick och kramade alla extra hårt, att de sen vann segern. Och därifrån förändras matchbilden totalt. Innan Hammarby gör mål så tycker jag att målchanserna helt saknas i matchen. Vaiho behöver inte göra en enda räddning.
Nej, det är ju två skott
på mål. Han ser två skott på mål som båda går förbi honom. Så han behöver inte göra en enda räddning. Och då kan man ju prata om att Hammarbys offensiv, det räcker att göra två och vinna ett derby. Djurgården har ju heller inte jättemycket lägen. De kommer 3-2 en gång. Boja skjuter mitt på en boll som bara Blasevic kan hämta upp. Och där känner man så här, det är de lägena man måste vara mer klinisk, mer kvalitet för att vinna en sån här match. För jag tycker att efter utvisningen, ja, då matar man ju inlägg. Och det är inlägg och det är inlägg. Det är från höger, det är från vänster. Det är på spelare som skapar målchanser så att Blasevic får bli en vägg. Han tvingas till det. Han gör jättemånga bra lägen. Men jag tycker inte att målchansmässigt ska Djurgården vinna den här matchen. Alltså det saknas målchanser för att vinna matchen.
Ja. Och det är ju... krysset finns ju
exakt,
där.
Krysset
det är ju Blasevic som är... som är en vägg. Och som du har sagt här tidigare kring vad Blasevic är för målvakt, han är ju väldigt bra på linjen. Han är en handbollsmålvakt.
Ja, han är verkligen en handbollsmålvakt.
På 2-1 målet så gör han ju en sjuk räddning på nicken från Une Larsson. Och sen så som Boja rakar in. Sen har han ju Une Larsson en till nick där han gör en riktigt bra räddning. Så att, ja men Blasevic som man inför, som Bayer har pratat om, att man är rädd för att han ska stå och vilande borta, så blev ju han en derbyhjälte. Och sådana stories är ju fina att se, tycker jag alltid.
Verkligen, ja. Men jag tycker att det är väldigt enkelt att rikta in sig på. För det är en tydlig period av matchen. Första halvlek, jämn, få målchanser, egentligen ingen som sticker upp. Bayerns effektiva 10 minuter, utvisningen och sen en matande av bra och hårda inlägg som blir farliga målchanser. Men jag tycker att man som Djurgården, man måste också rikta in sig. Vad händer de första 55 minuterna? När man spelar 11 mot 11 så är det ju två ganska krampaktiga lag som inte skakar fram så mycket målchanser. Sen börjar automatiskt målchanserna komma när Hammarby inte ens lyckas hålla en passning inom laget för man är en man mindre. Man tar på sig några frisparkar där man känner nu måste Hammarby få ett lugn med bollen, spela bollen inom laget. Men man står och slår bort den till Djurgården hela tiden. Så att man liksom ger Djurgården chansen att trycka på. Och det gör man, men inte tillräckligt bra för att sätta två. Och jag tycker verkligen inte att de är tillräckligt bra för att sätta tre.
Nej, man såg att båda lagen tycker jag var trötta. Bayern orkar inte hålla i bollen, precis som du säger, slå bort den. Djurgården har inte tillräckligt bra skärpa och kvalitet när bollarna väl ska in. Just det här du sa hela omgången, att sista liksom passen. Sen så får ju Kujovic ett superläge i slutet där han skjuter liksom från 6 meter, skjuter han långt, långt över. Det ja, det säger, tycker jag, ganska mycket. Och vad är det, Bärkrot va, som har nick i ribban också. Och sen Boja egentligen bara ska raka in men tar emot istället.
Sen får man väl säga att Hammarby...
det var slarvigt och trött, tror jag.
Ja, det är verkligen. Sen tycker jag att Hammarby är såklart... de är ju också det laget som står emot det. De gör det bra i boxen. Fänger tycker jag är en gigant i den här
verkligen
matchen.
Verkligen.
Och jag vet inte, det var som att Simor-studion ville att det skulle vara hans på fängen någon gång. När det var så här, va? Nej.
Det var ingen hans, eller?
Nej, den tar liksom någonstans på skuldran och man vänder sig. Det går inte att få se tillräckligt mycket bra bilder på det där. Men jag tycker att Fänger gör det jättebra, med Majar var på planen. Han gör det jättebra. Solheim kommer in.
Han var OK, tycker jag. Sandberg, han var, eller vet du, Magyar. Jag tycker att Fänger stack ju verkligen ut.
Verkligen.
Ja, han var bra. Och det man... det man pratade om innan var ju att man ville styra upp spelen, att det är Magyar som ska slå upp spelen för att han har sämre fot än Fänger. Och det tycker jag att man i många fall lyckades med från Djurgårdens sida. Och därför tror jag att Hammarby spel inte blev lika bra bakifrån.
Då var man inte på träningen som jag var på Hammarby i veckan, när Magyar gjorde en tvåfotare och dunkade upp den ena krysset.
Ja, men jävlar, det är en annan grej.
Han har det i sig.
Ja, det är en annan grej än att sköta upp spelen. Där är ju Fänger bättre. Sen så blir ju Magyar påverkad av att han får en hjärnskakning.
Jaja.
Så att det är ju liksom såklart så här, han är riktigt bra på huvudet.
Men jag vill snurra upp en gammal diskussion som vi hade förut. Nu måste väl folk börja köpa att Djurgården är bättre utan Ajdarević.
Men jag tycker att
Ajdarević har en jättefin vänsterfot. Han kan liksom vända runt och slå de här curlade bollarna som går igenom lagdelar för att han ska liksom vända spelet. Jag tycker i många matcher att det är lite mycket kladd, lite mycket för oeffektivt. Och när jag fick höra att han inte gjort ett enda mål, så vart jag lite så här, ah, det måste han göra.
Men jag tycker ändå att man Jag vill vända på det där. Och det, då kan det bli så här att många säger, ja men du Djurgård är där för att säga så. Men jag tycker inte att han har jag tycker inte att han har det spelet i sig. Och det tycker jag ändå att man ser. Han är den som istället liksom kommer ner och möter, fördelar boll, sätter upp andra i lägen, lugnar ner, är liksom är inte den som ska slå den sista passningen i Djurgården, utan det är Check och det är Vittri eller det är Ring som gör det. Och det är de som står för assisten.
Det eller... jag sett av Djurgården när vad heter det, Edward spelade den centrala rollen av de tre med Boja ovanför, så tycker jag att det ser bättre ut.
Ja, men han är ju
mer flyt i spelet.
Ja, det är ju ett annat flyt, för att Ajdarević stannar ju upp spelet mycket mer, och han liksom, så att det han gör han bra, men han ska inte vara den som lägger den sista passningen. Och det är ju mycket, tror jag, för att så här, Alexander Axén så här, såg ju på försäsongen och inför att men nu kommer bara ge honom bollen, så kommer han stoppa in dem till Boja. Men det är inte så Djurgården spelar, det är inte så Kim och Tolle spelar.
Jag tänkte hela matchen, låt Ajdarević skjuta.
Det är yttrarna och det är ytterbackarna som ska slå den sista passningen, och det är där assisterna har kommit från. Så att, och kollar man på statistiken för Ajdarević i liksom över alla matcher han har spelat, så ligger han väldigt högt där, för att han gör mycket rätt. Men han är inte den som liksom, som kanske tidigare då har varit den som i Örebro som spelar fram bollarna, utan i Kim och Tolle så ska han vara någonting annat. Sen så kanske han själv känner att han ska vara den som liksom sätter den avgörande passningen och göra målet. Och jag tycker, som du säger, att han har ju ett bra skott, men han har ju inte det självförtroendet där.
Nej. Men jag tänker att jag är inte emot att Ajdarević gör mycket rätt, men jag tycker att flytet och spelet och passningsspelet är lite rappare, och jag tycker Edwards gör fler rätt.
Ja.
Alltså det är ju jämna två bra fotbollsspelare, men snäppet bättre med när Edwards spelar. Jag tycker att jag hade nog sett Berkrot som ett större hot om
man får ju mer djupledsspel då, eller Radetinac. Så att ja, jag håller med dig delvis, men jag tycker att uppfattningen om att han ska vara en poängmaskin, det är, kollar man på matcherna över tid så säger han inte i de lägena där han ska vara en poängmaskin, utan Nej. Han är en annan del av spelet.
Men det som är, Hammarby är effektiva när Djurgården slarvar, Djurgården är ineffektiva när Hammarby slarvar, och det är det som kommer summera, och det är det som avgör till slut, och det är därför Hammarby tar den här segern.
Men det är inte bara det, utan det är återigen statistiken, det här blir ett statistikavsnitt, men det är ju, jag kollade på det, Bayern, Djurgården och Malmö har skapat ungefär lika många bra chanser enligt statistiken, men där de andra lagen missar så är Bayern mycket, mycket bättre på att sätta sina chanser i år. Och det säger ju allt om den här matchen. Alltså Djurgård sätter sin chans, Kaczyniklis sätter sin chans, Tankovic har gjort det, man har kvalitet framåt, det är där man har investerat tunga pengar i truppen. Djurgården har delvis gjort det nu, men har mycket mer byggt bakifrån. Och även Malmö har ju ett mer spel byggt bakifrån med riktigt duktiga anfallare.
Verkligen. Sen är det ju givet när Hammarby går mot ett målrekord efter 67 mål, behöver göra fyra till för att kliva om Kalmars 70 som toppnotering, så finns det, om Malmö har en trygghet och en självsäkerhet över tid i matcher, att man vet att man kan vinna fotbollsmatcher, så vet ju detta Hammarby just nu att man kan göra mål i alla lägen. Och då kommer de här självförtroende-boosterna när Rodic kan komma in och göra 6 mål på 4 matcher. När Kaczyniklis inte har gjort så mycket, men när han får sitt läge så vet han, vi är ett lag som gör mycket mål, och så sätter man den.
Ja, men så är det verkligen. Nu möter man Malmö i nästa match. Och vi hade ju Henrik Kindlund här, vd Hammarby, förra veckan. Otroligt bra avsnitt som man ska in och lyssna på. De har ju en väldigt tydlig plan gällande hur man ska bli det laget då som ska jaga i kapp Malmö. AIK har varit det, försökt. Man har vunnit en säsong, men man har inte lyckats ta sig vidare i Europa till gruppspel. Vilket Westerholm har varit här och pratat om, att man inte slår igenom det där taket. Hammarby har en plan på hur man ska göra det. Och det skulle då bli spännande att se om man klarar av det när man är tillbaka från landslagsuppehållet, då får man klara sig utan Jeppe Andersson, men där kommer ju Junior ersätta fantastiskt säkert, lika bra. Och även Tankovic, men Tankovic har ju faktiskt inte presterat mot de här topp 7-lagen. Jag tycker inte att han är så bra i den här matchen heller. Sina mål assist, vi har ju refererat till den här statistikbloggen tidigare som länkas en del på Twitter, Statsson tror han heter. Så har han ju gjort väldigt lite poäng mot just topp 7-lagen. Så jag tror att hans avsaknad mot Malmö, det kommer inte påverka så mycket, för det är andra spelare som har klivit fram. Det är Djurdjic som kommer vara den viktiga. Jag tror att Rodic, som också har spelat i Malmö tidigare, kommer vara den viktiga. Det är Kacaniklic, det är de som snarare har gått i bräschen. Eller? Vad tror du?
Nej, verkligen. Hammarby har ju den bästa läget på länge att faktiskt slå Malmö. Det händer inte jätteofta. Men man är i riktigt bra läge.
Vet du vad Kindlund sa mer?
Nej.
Att Malmö hatar att spela Tele 2. De vill knappt gå ur bussen. Ja, de kommer upp
om det är så älskar jag det.
Ja.
Sen vet jag ju att alla kliver väl ur bussen och gör det som behövs göras. Det kommer bli en tajt och jätteintressant match i den här guldstriden. Det kommer att
avgöra
mycket.
Vad tror du då?
Alltså jag var ganska självsäker för vinst igår. Jag har inte känt någon jobbig period alls under den här veckan, framförallt inte när jag gick på Hammarby-träningen och såg att det är mycket god stämning i truppen. Framförallt, om jag gillar Billborn så kan jag gilla Balkanligan som finns i Hammarby. Som de står och svär på träningarna till varandra, som liksom ger ett liv i de där träningarna.
Ja, gör de ju på matcher också.
Verkligen.
Det gillar man.
Men det är för tidigt att säga. Fler träningar, låt det här landslagsuppehållet ta slut. Hur mycket landskamp kan det spelas? Orkar inte ha de här EM-kvalen.
Måste jag påminna dig där om att du sa ju att det var kört efter Norrköping.
För Bayern?
Ja. Det sa
jag.
Jag
har vänt. Du har vänt. Är en tung period.
Ja. Du ser ljuset nu.
Ja.
Nej, men det...
Men jag tror fortfarande, det står jag fast vid, att Malmö vinner SM.
Ja, Malmö vinner. Det är, så är det ju. De tar ju poäng av AIK och Hammarby på något sätt. Det gör de ju. Och det är då de vinner.
Så känns det.
Ja. För Örebro borta i sista, den städar de ju av.
Herregud. Hur lätt som helst.
Ja. Fan vad vi kan snacka skit om Örebro nu när Birro inte är.
Ja, det var därför jag passade på att sänka den överhypade Jake Larsson efter matchen mot Örebro. För han var inte så bra.
Nej, det är helt riktigt. Ska vi säga något mer eller ska vi hoppa vidare?
Nej, jag känner mig klar med derbyt.
Ska vi kan ta kort Djurgården. Vad tror du om deras framtid där? Göteborg nästa.
Inte en rolig match. Nej. I det här läget.
Anfalla säger jag, för att Göteborgs försvarsspel kommer ju komma in på, men det är inte där de har sina styrkor, det är framåt. Men innan vi hoppar in i vad Göteborg Malmö. Nej. Göteborg kanske är bra med tanke på Kalle Sira spelat senaste tiden. Han har ju stått för en hel del märkliga beslut. Elfsborg-Falkenberg 4-0.
Ja.
Här har vi ett höstlag också.
Ja, det får man väl säga. Sen tycker jag inte att de här siffrorna motsvarar riktigt matchen. Det var väl Elfsborg-Malmö där när det rann iväg för Malmö mot slutet och man kände att, men vadå, Elfsborg var ju ganska bra i den här matchen. Kommer du ihåg?
Ja.
Och här är Elfsborg, de är klart bättre än Falkenberg, de har sina målchanser, men det är en hel del skott utifrån som är de här målchanserna. Hampus Nilsson tar några går utanför, men man känner att det är en tajt 1-0 ändå. Den är inte riktigt hotad, för det Falkenberg har, det är sina 7 hörner. Kalle Johansson är högst uppe på en, men den går utanför mål. Jag tycker Rönning ändå har koll på den, så att man känner sig inte riktigt hotad för att man möter ett lag av sämre kvalitet. Men sen rullar målen in mot slutet. Hymmet får göra ett, sen är ett självmål på ett som känns som Per Fricks mål, och sen får de göra en otroligt fin upprullning med flera inblandade spelare till 4-0. Sen tycker man ska lyfta Gojanis lugn och precisa inlägg till Hymmets 2-0 när det blir verkligen spiken i kistan. Men det är en planenlig seger för Elfsborg på hemmaplan. Man är i mitten geggan, så det är väl jäkligt skönt att man ändå kan ge lite motivation till det här laget att kunna gå in och städa av som det blir med slutsiffrorna mot Falkenberg. Och det är det
så mycket gegga nu när det är bara två?
Ja, det är en geggbrottning. En gyttjebrottning mellan Örebro och... Kommer du ihåg Fångarna på fortet?
Exakt! Exakt! Lerbrottning.
Lerbrottning mot någon så här superstark amazonkvinna som bara gick in och brottade ner alla. Älskade man.
Var det inte att man brottades mot varandra? Det kanske inte var, nej.
Nej, men man gick in bara i någon, så var det bara gyttiga ett rum och så bara brottade ner henne och ta en nyckel typ. Så jävla märklig tv, men... Ja, det är det som Elfsborg och Örebro håller på med.
Får jag lyfta en spelare i Elfsborg som du inte har lyft ännu?
Det är Jesper Karlsson.
Nej, han har vi lyft tillräckligt. Men Josef Okomo, nyförvärvet kenyanska landslags mittbacken som står för en herrans massa rensningar, brytningar, tacklingar, blockade skott, vunna dueller. Inte jättebra i passningsspelet alltid, kanske.
Det var väl som ett brev på posten för Elfsborg att äntligen ha en stabil mittback.
Ja, de börjar, de har något att bygga på. Jag tyckte han var bra mot AIK också när man fixade 1-1. Då spelade han ihop med Gustav Henriksson. Nu får han spela ihop med, inte våran favorit, Stian Gregersen. Men Okomo, jättebra. Där har man scoutat rätt. Hoppas man har lagt 250 timmar på honom.
Men Jesper Karlsson ska ju fortsätta. Det jag vill säga bara med att han får en kross, ta ner, trycker till, och det är en så äckligt härlig bollbana. Ja. Det är en så kallad häxpipa, ja, som han får på. Det ska han ha.
Står nu på 7 mål och 5 ass på 22 matcher.
Och de har väl kommit sista 10?
Ja.
8?
Ja, kan det vara. Men i alla fall, Jesper Karlsson, fin spelare också. Vi tar framtid. Oss, ja men verkligen. Vi tar oss vidare till Malmö, Göteborg, och här var det ju det var Malmö för hela slanten.
Ja, var Malmö jag tycker mot, ändå att
det var Malmö mot Anestis, tycker ja, jag.
Det blir det ju. Första halvlek tycker jag är lite derbylik i form av att det är två lag som inte sätter sista avgörande passningen, som jag sa att det genomsyrar nästan hela omgången utom uppe i Sundsvall. Men det är två lag som kan rulla boll, som har egna spel, som försöker. Men det där sista saknas. Andra halvlek, ett Malmö som skruvar upp tempot på ett annat sätt. Man växlar upp i matchen på många positioner. Man gör det viktiga bytet, Knutsen ut, Safari in. En Knutsen som kändes lite rött kortaktig.
Ja, men det är... Han gör ju byten på Bonke och på Knutsen för att båda i princip också kanske skulle få, kunna fått... två gula.
Exakt, men istället är det Kallisi som
men
får två gula.
Men där förstår man ju Göteborgs frustration. Däremot så förstår jag inte frustrationen när man säger att det ena ska generera det andra. Att såhär, ja oh, men de fick ingen utvisning där och gult kort. Då ska inte Kallisi heller ha det. Jo, alltså såhär hellre ett ytterligare rätt och Kallisi ja, hans vad är det? Det är en halv Nelson typ på Rosenberg.
Han är inte med.
Nej, han är inte med. Han gjorde inte det mot Goitom heller. Han möter två stycken smarta anfallare. Och då är det straff mot AIK. Och det är utvisning här mot Malmö. Jag tycker inte att Göteborgs försvarsspel är tillräckligt bra.
Så är det. Men då blir det ju det läget. Malmö mot Anestu, det tycker jag det blir innan utvisningen, för det är under hela andra halvleken. Och det är ju Safari som slår det precisa och riktigt fina inlägget som Beimo nickar in. Och innan det har ju Anestu tvingats till de här räddningarna som vi pratar om. Sen kan jag köpa allt surr om att det ska vara lite fler gula åt Malmö och att det hade kunnat varit en utvisning åt ena och andra hållet. Men då ska vi komma ihåg att skapade Göteborg ju tillräckligt mycket målchanser fram till utvisning kom för att kunna störa ut ett Malmö på bortaplan. Det
nej,
gör man
det gör
ju inte.
Nej.
Så att det är där kvalitetsskillnaden sitter.
Anestis har 10 räddningar i matchen.
Ja.
Det är...
Nu sitter de ljusblå i serieledning med bättre målskillnad. Man har legat i det här bakvattnet av guldstriden i 27 omgångar. När det tajtar till, höstens mörker börjar komma, Då smyger man upp och lägger sig där. Fokus har legat mycket på Stockholmslagen. Det har legat på AIKs vara eller Ricke vara, någon typ av guldstrid, deras brist på offensivt spel trots att vinsterna kommer in. Hammarbys målkavalkad och allas oförståelse till varför Djurgården leder trots att man har varit väldigt bra i många matcher och tagit jättemycket poäng, så har Malmö legat där och man har haft fokus på deras glödheta match mot Köpenhamn och deras Europaspel. Men man ligger där, man tar sina vinster. 1-0 hemma mot Göteborg, tycker jag till slut att det inte är något snack. Man förlänger med Anders Christiansen. Vilken jävla förlängning.
Ja, det är tung.
Bara en sån grej som bara
få bort ger den här klausulen.
Ja, ger än mer trygghet, än mer stabilitet. Vi har möjligtvis Anders Christiansen som förklarar att jag kan inte riktigt förklara, men det känns som att jag är hemma och då känns allt bra när allt funkar bara. Låter ju underbart.
Han är ju perfekt för allsvenskan. Sen så har det visat sig att han inte riktigt kanske håller ute i Europa i de vänderna han har varit. Men han är jättebra i allsvenskan och jättebra för Malmö FF. Och kommer vi vara ännu viktigare i och med att Rosenberg lägger ner efter säsongen. Och då måste de luta sig mot någon och då kommer det vara Christiansen som är MVP:n. Och han har ju signat nu då nytt till 2024. Det jag sa med klausulen var ju att det fanns ju, tror jag, en klausul jag snackat om där han ska kunna få gå till en annan klubb för en viss summa pengar.
Stämmer.
Så att det om det. Det jag vill också lyfta nu med Rosenberg, det är ju att han är klar för podden!
Fy fan vad kul.
Kul bara säga det.
Jävlar vad vi har. Det har varit ett par nej.
Nej, men det har varit ett snart. Det har ju varit, inte just nu,
ja.
Och sen så har vi stått på listan. Men så får man ju från Birro att han presschefen där nere i Malmö hade ringt upp honom, beskrev det som ett episkt samtal.
Sänkt ribba för episkt samtal.
Han hade löst Rosenberg. Så det kommer komma en intervju med Rosenberg. Vi kommer inte säga när det kommer, men det kommer komma det här året. Så kan vi säga.
Ska vi kasta ut en, har ni kastat ut den andra intervjun?
Vilken då?
Ja, men med Sveriges absolut högst aktade tränare kanske.
Nej, kör.
Ja, men Jan Andersson är klar för podden. Det har man jobbat in.
Det har man jobbat in bra.
Ligger man hemma i halsfluss, får ett samtal från pressansvarig. Janne är klar.
Och vad var det, tack vare att...
Episkt samtal! Ja. Det var ju, de tyckte att intervjun med Anders Valentin, som ni måste gå in och lyssna på, där jag fick ställa alla mina frågor om skador.
Landslagsläkaren.
Landslagsläkaren. Även Pluras personliga läkare läste jag i biografin när jag var i somras.
Spännande.
Ja, han hade skrivit ut det mesta genom åren, kan jag gissa. Utan att veta. Men att jag fått till slut en intervju med Janne Andersson ska bli jätteroligt. Blir efter den här landslagssamlingen. Så det kommer bli svinkul.
Malmö som nu ska möta Bayern och sen AIK innan man, som vi sa, städar av Örebro borta. Malmö har förlorat bara två matcher i år, mot Sundsvall och mot Djurgården. Och det säger, tycker jag, en hel del. Man har byggt bakifrån, man har bara släppt in 14 mål, man har gjort 49 framåt. Du vinner ofta SM-guld på att ha ett jäkligt bra försvarsspel. Så har det varit i Allsvenskan över väldigt, väldigt lång tid. Och det är troligtvis det som kommer vara avgörande. Fan vad man ser fram emot de här stormatcherna som kommer nu. Det kommer vara, ja men, Bayern Malmö och sen så Malmö AIK. Djurgården mot Göteborg i nästa omgång. Och sen så Hammarby Häcken i sista.
Det är kul
och,
nu.
Ja, och Norrköping Djurgården. Det är otroligt roligt. Och det här blev ett långt avsnitt, men vi ska avsluta med omgången själva.
Japp.
Och den här har vi väl tagit ut lite gemensamt ändå.
Men mest du.
Men mest jag.
Jag vill ju fortfarande, trots mitt hjärta som klappar för Hammarby, så tycker jag, om jag bara ska vara helt liksom känslolös,
ja,
så måste vi nog ta Anestis.
Ja, men då får du ta
honom. Sen tycker jag att ett derby, att stänga igen ett derby på det sättet med en man mindre och så mycket liksom matade inlägg som Blasevic gör, så är han derbyns stora hjälte.
Ja.
Så att jag är ju väldigt tudelad, men nej, Anestis vinner inte matchen. Men man, vinner man inte matchen, det tycker jag är någon typ av huvudgrund. Man ska vara med och ha hjälpt sitt lag att vinna fotbollsmatchen, för det är det handlar om.
Ja.
Så då tar vi Blažević.
Ja, Blažević i mål första gången. Och som Billborn sa, man har bara förlorat en match med Blažević. Så det säger ju också en hel del faktiskt. Simon Sandberg, två ass. Och kanske inte jättebra i matchen, men det räcker.
I avgörande lägena, man ska göra avgörande passningar.
Och här har vi då Josef Okomo, första gången också han är med, Elfsborg. Riktigt fin. Här har vi ett guldkorn.
Där har de hittat något.
Sen som gammal mittback så vill jag även lyfta Rasmus Lauritsen, 1+1. Även fast man släpper in 4, gör man 1+1, då får man plats här. Och Erik Larsson, som verkligen växlat upp i Malmö. Fjärde gången han är med, Lauritsen tredje gången. Kör du mittfältet?
Jajamän, Jesper Karlsson.
Tredje gången?
Tredje gången, vi vet redan vad han har gjort. Ale Fransson, jättefin i matchen. Och tvåmålsskytt Johan Blomberg från Sundsvall.
Ja.
Gör väl sin bästa match i Sundsvall.
Ja. En annan Sundsvall-spelare som är med, som vi har klagat en del på nu då, är ju Peter Wilson på topp. Första gången han är med. Sen har jag...
Nick född med Tony.
Ja, sen har jag tagit ut Nikola Djurdjic, femte gången. Han gör en kanonmatch och är avgörande när han ska vara avgörande och jobba stenhårt och ligger ner när han ska ligga ner. Och
när han drar upp ruschen efter matchen.
Ja, den är ju också...
Ja, det gås ut.
Man den ser, är ju, ser hur mycket det betyder.
Det kan vara historielöst, men den är redan historiskt en dag gammal.
Så är det. Och sen har vi Henok Goitom, tre gånger han är med, är klinisk. Omgångens spelare plockar jag, och jag säger Henok Goitom. Han sätter på
Han håller AIK kvar i guldstriden.
Så är det verkligen.
Som Capo.
Och du tog omgångens tränare.
Ja, men jag tycker det är väl lite dags för Rössler. Ja, som serieledare.
Ja, absolut.
Som har legat i det där. Han har väl hjälpt till och stått för det där lugnet. Och han har hållit Malmö levande. Och nu lever man i allra högsta grad. Så att den glade tysken, den buttre tysken, han har så jävla många olika... Ja. Han är ju superarg när de förlorar.
Ja, nej, jag gillar
full mot Sirius.
Ja,
men nu
Rössler,
när han bara ställer sig bara yeah med Beimo. Ja. Då är det någon annan Rössler. Så ja, han är omgångstränare.
Också att han lyckas, det Alm inte lyckas med, att väcka liv i sitt lag. Det gör ju Rössler hela tiden. Jämför med, de mötte ju Köpenhamn här. Jämför med Köpenhamn som blev totalt överkörda mot Brøndby. Efter den här monsterdrabbningen i torsdags mellan Köpenhamn och Malmö, där Malmö var mycket, mycket bättre tycker jag än Köpenhamn. Så eldar han bara igång sitt Malmö, gör lite rotationer igen och vinner klart mot Göteborg.
Det är en styrka att hålla bänkspelare och två älver varma.
Ja, han är som bäst på hösten, Rössler. Det såg vi förra året också. Vi tackar för idag. Det har varit ett långt, långt avsnitt. Vi kan säga att det är
90 minuter.
Ja, det är 90 minuter plus tillägg, precis som det ska vara. Och vi kommer att komma tillbaka, givetvis. Även fast i landslagsuppehåll så trummar vi på med intervjuer. Och måndag, onsdag, fredag som vanligt. I veckan kommer Robert Laul.
Japp.
Ska vi snacka? Säsongen
ställa mot väggen tycker många. Så det kanske vi ska göra då.
Ja, men det sa han själv också.
Ös på
med frågor i ett forum jag inte kan kontrollera. Så in och langa lyssna frågor till honom.
Där han kommer få en lyssnafråga som är: varför hatar du supportrar till exempel?
Ja, och sen kommer även Elliot Check.
Jajamän.
Så att
vi ser hur han har repat sig två dagar efter.
Ja, slarvigt 2-0.
Kommer du säga det till honom?
Nej, men jag kommer säga att vad hände med 2-0? Ja. Slarvigt är lite hårt och säga direkt till någon.
Visste du att han spelade i Hammarby?
Ja.
HTFF.
Ja. Det var ju många som var med i HTFF där. Det var ett fint lag innan de...
Som absolut inte har blivit något också som har bara spelat i HTFF.
Spelade Harris Lightning i HTFF?
Det antar jag, så det räknar jag med. Kallt.
Ja. Favoritspelare back in the days ändå, tycker jag. Han var ju med i tidiga AFC.
Något. Han hade absolut något.
Ja, han är, det är lite så här Darijan Bojanic
över honom. Inomhus över honom.
Ja. Ja, det finns ju några spelare som skulle, man vet det här är en bra fotbollsspelare.
Ja. Alltså, är det någon som jag gillar? Om, jag, nu pratade jag Billborn, jag pratar mycket kring honom, men jag är Jag har sån låsning på Bojanic att det är helt...
Det är många som har det.
Han måste jag har haft det sen jag träffade honom.
Ja.
För hans liksom personlighet, hur mycket det är. Han åker ju hem, tar två starka Siberian snus, sätter på Counter-Strike, äter en kebab med bröd och bara mår guld.
Ja.
Och att Jesper Jansson sa innan matchen, så sa han, ja, Bojanic, han sa ju så här, ja, man kommer in, man vet inte vad som händer i 90 minuter för man bara kopplar liksom på, och sen när matchen är slut då kommer man inte ihåg någonting. Jag älskar det.
Ja. Han är ju, jag tror att han kommer vara, alltså han kommer ju aldrig vara tillräckligt bra för att lämna Allsvenskan.
Men han är bland de bästa på sin
position. Men han är bland de bästa på sin position i Allsvenskan. Och nu är han lite för gammal för att bli såld. Så där, alltså det är en riktig Bayern-profil
hans
också.
Hans crossbollar vill jag liksom, de vill jag gifta mig med.
Ja, det är inget dåligt tillslag. Firade också med, firade också med två Kennedy Bash.
Ja, det börjar man ha nu efter match. Tycker jag är helt rätt.
Ja, ja, absolut, absolut. Vi tackar för idag.
Det gör vi.
Och så kommer vi tillbaka på onsdag och fredag. Så får ni alla ha det så gött. Ta hand om er där ute. Var snälla. Njut. Var inte så jävla arga. Utan njut av livet.
Och ni är inte ensamma om det är jobbigt.
Nej, så är det. Vi finns här också. Och stort tack för att ni lyssnade. Ciao!
Ciao!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.